Wow, jag heter Erika och jag är en tvångsmässig överätare.
Hej
Hej
Erika!
Hej Erika!
Hej Erika!
Alltså, jag blir helt rörd och lycklig över att se att vi har 47 enskilda medlemmar som deltar på det här mötet. Det är så otroligt roligt att vi har samlats i denna tid. Och att Zoom kan finnas här för oss och ge oss en känsla av att vi inte är ensamma. Jag blir helt lycklig. Ja, jag kom till OA för 5 år sedan, ganska exakt. Och då var jag väldigt desperat. Jag tänkte att jag hade ett problem med mat. Trivdes inte i min kropp för att jag hade ätit mig till fetma. Och jag kunde inte bli gravid. Vi hade försökt i väldigt många år och använt oss av massa hjälpmedel. Men det gick inte. Och jag fick inte ihop det, den här barnönskan, med hur jag hanterade min kropp. Alltså att jag periodvis överåt. Och sen för att lösa det problemet så underåt jag. Ganska så extremt liksom. Det skulle ju helst gå fort. Så det kunde vara pulver eller ingenting i flera månader. Trots att det står ju på förpackningarna och sånt där att man inte ska göra så. Men jag spelade Gud helt enkelt. Jag hade en plan för hur mitt liv skulle vara. Och jag mätte värdet av mig som människa i hur jag såg ut. Jag ville vara vacker och attraktiv. Och då hade jag satt ett lika med tecken med hur mitt yttre var. Med om jag var attraktiv eller inte. Så kom ihåg att jag blev arg på min man. När han inte tyckte att jag var fantastisk när jag var smal. För att liksom, hallå, jag har ju ansträngt mig. Fan. Han tyckte ju bara mest att jag var odräglig eftersom att jag svalt mig själv liksom, till den positionen. Ja, och ett annat sätt som jag mätte liksom, värdet av mig som människa var i mina framgångar. Hur lyckas jag med det som jag planerar? Liksom. Jag har stora ambitioner för mitt liv, jag har stora drömmar. Och det hade jag även då. Och jag krävde liksom av mig själv att jag skulle få det som jag önskade. Eller jag krävde det av livet. Och när det inte blev som jag ville, då blev jag väldigt arg. Eller så blev jag väldigt rädd. Eller så blev jag väldigt ledsen. Och ungefär i mellanstadiet, då lärde jag mig att någonting som funkar väldigt bra för att trösta Erika, det är om man sätter sig ensam i en soffa framför nya TV3 och äter de här rostade mackorna som jag egentligen inte får äta utan pålägg för mina föräldrar. Och så gör jag det i smyg och så äter jag så många jag vill. Kanske tills paketet tar slut. Och så sitter jag där och då kan jag stänga av mina känslor. Och det här var någonting som jag bar med mig. Jag förstod ju inte vad det var jag ägnade mig åt då. Liksom jag märkte ju bara att det här är någonting som ger mig tröst. Och den strategin behöll jag liksom. När jag stötte på problem i livet så gick jag till maten. Och när jag flyttade hemifrån som 19-åring, då bestämde jag mig för att det var något fel på min kropp, fast jag var normalviktig och kan idag se på bilder att jag var jättefin. Liksom. Då bestämde jag att jag skulle bli perfekt och jag skulle banta. Och det ledde till att jag totalt tappade kontrollen över mitt ätande. Att jag var med om hetsätningsattacker där jag alltså kände att det var mer eller mindre någon annan än jag som bestämde över min kropp och sa åt mig att trycka in mat i munnen eller gå och köpa saker som jag inte ville ha. Och jag minns att jag ritade, att jag låg på golvet i mitt rum och vart jag än vände mig, dit kunde jag inte gå. För skulle jag gå ut åt det hållet så fanns det 7-Eleven. Skulle jag gå åt det hållet så fanns det Pressbyrån. Skulle jag gå åt det hållet så fanns det Netto. Och där skulle jag köpa allt som jag inte klarar av att typ leva utan var det ju då. Men jag kunde ju inte heller leva med det. Liksom. Jag gick upp enormt i vikt och mådde så dåligt att jag fick hoppa av min drömutbildning som jag hade kämpat för och kommit in på. Och jag upplevde det som ett enormt misslyckande. Men så då, för ungefär 5 år sedan, då var jag så pass desperat att jag hade provat det mesta. Jag hade provat massa olika bantningsklubbar. Jag hade provat liksom det som jag kände till. Och så hade jag någon liten röst i bakhuvudet som pratade om OA. Att där kanske det finns hjälp liksom. Och då kom jag dit. Och vi var kanske 7-8 personer i ett rum i Göteborg. Och det förändrade hela min värld. Nu är vi liksom 50 pers här. Det är helt sinnes. Jag är så himla glad. Och bara att se ansikten på andra som delade mitt problem. Alltså som också kunde prata om. Ja, för det första det här ordet. Tvångsmässig överätare var inget som jag någonsin hade hört. Jag hade ju bara hört om anorexi och bulimi och sånt här. Som jag till viss del kunde känna igen mig i, men inte helt. Alltså när jag ville söka tröst så var det ju framförallt överätning som jag ägnade mig åt. Och sen såg jag ju inte, det är ju en del av min sjukdom. Jag såg ju inte ens underätningen som en del av min sjukdom. Jag såg ju det som att då var jag typ frisk eller normal eller någonting. Men nu i efterhand så var ju det precis lika sjukt. Och lika stor del av min sjukdomsbild som överätningen. Men att se andra människor som delade det här och berättade om det, det var fantastiskt. Jag fick hjälp att gå igenom stegen med en sponsor i Stora boken. Och jag tänkte jag skulle läsa ett avsnitt ur Läkarens åsikt som finns i Stora boken. Där de beskriver vårt problem, vilket de också gjorde på mitt första möte där på Pärlan i Göteborg. Då står det så här. Män och kvinnor dricker i huvudsak därför att de tycker om den effekt alkoholen ger. Känslan är så svårfångad att de, även om de medger att alkoholen är skadlig, efter en tid inte kan skilja mellan vad som är sant och falskt. För dem verkar deras alkoholistiska liv vara det enda normala. De blir rastlösa, lättirriterade och missnöjda om de inte på nytt får uppleva den känsla av sorglöshet och välbefinnande som infinner sig så snart de tagit några glas. Glas som de ser andra ta ostraffat. Efter att än en gång ha gett efter för denna önskan som så många gör och begäret utvecklas, går de igenom en dryckesperiods välkända stadier och kommer ut ur den ångerfulla och med ett fast beslut att inte dricka igen. Detta upprepas om och om igen. Och om inte denna person genomgår en total psykisk förändring finns det mycket lite hopp att han ska tillfriskna. Här pratar de om alkohol, men mitt beroende är ju mat. Och det är ju ganska lätt att översätta. Det är också därför vi sponsrar genom Stora boken, för att det är samma problem. Och de 12 stegen är bara en lösning. Men det de beskriver här tycker jag är ju kretsloppet, beroende sjukdomens fruktansvärda kretslopp, som jag tänker består av 3 ben. Den fysiska allergin, alltså att jag får en onormal reaktion när jag äter saker som jag triggar på. Jag, till skillnad från många i min vänskapskrets eller människor jag ser på tv eller vad som helst, jag kan inte äta bullar till exempel. Utan att jag får brutal bingo i min hjärna. Liksom. Och utan att det väcks en sån här lust att vilja äta hur många som helst. Och den här lusten övergår väldigt snart till ett tvång. Liksom, som blir, där det inte handlar om lust alls. Liksom, utan där det bara är att jag måste ha de här grejerna. Och det kom för mig till den nästa delen av det här då, min andliga bristsjukdom som man kan kalla det, eller det svarta hålet som jag ritade när jag bodde i Köpenhamn. Att det växte ett svart hål, en känsla av att jag är värdelös, jag är ful, jag är dålig, jag är ensam, jag kommer aldrig klara det här. när de känslorna väcks, den här andliga bristsjukdomen, då kan jag snart inte skilja mellan sanning och lögn. Jag kommer till det tredje benet som är den mentala besattheten, twist of the mind. Alltså, min hjärna börjar säga till mig: Erika, kommer du ihåg vad som funkade förra gången du var ledsen? Förra gången du hade ångest, kommer du inte ihåg vad som hjälpte dig då? Nu mår du ju så där dåligt igen. Är du säker på att du inte ska ha en till? Punkt, 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 vad det nu är för dagen liksom. Och till slut kan jag inte skilja mellan sanning och lögn. Så att när min mamma frågade mig: Erika, varför gör du så här mot dig själv? Varför liksom, varför äter du ihjäl dig? Då sa jag: jo, men det är för att jag är för tjock. Liksom. Min hjärna säger till mig att jag är för tjock. Och det väcker det här andliga bristsjukdomen som kommer med lögnen till mig att det är bara bullarna som kan rädda dig. Och det var ju liksom, det var ju där allting började. Alltså det går ju som aldrig att bryta sig ur den cirkeln då. För tar jag en bulle, ja, då mår jag skit och så blir jag ännu tjockare. Och så känner jag mig ännu mer värdelös och så går den här runt. Och då sa de till mig på pärlan att du behöver inte stanna kvar i det här. För att vi vet att du kommer dö eller så kommer du bli galen. Vilket var det som jag var på väg mot. Liksom, att fortsätter jag i den här spiralen, då kommer jag hata mig själv. Liksom. Jag kommer få fysiska problem, jag kommer få fettlever, jag kommer få diabetes. Liksom. Jag kommer inte kunna fortsätta med mitt jobb, jag kommer få ont. Men jag kan stoppa in en kil i det här hjulet. Liksom. Med stegen, med den här gemenskapen, med alla verktygen. Läsa våran litteratur, ringa ut. Liksom. Och varför hittade jag det här temat idag? Jag är inte i resultatbranschen. Ja, för vad hände liksom? Jo, när jag var 19 så skrev jag upp liksom massa lappar. För att jag trodde att det var straff som skulle lösa det för mig. Att jag ska piska mig själv till en lägre vikt. Liksom. Det kommer vara lösningen. Så att det stod liksom, ja, men nästa vecka ska jag väga ditten och datten. Och kom jag till OA, då fick jag börja med en ätplan. Alltså sluta hålla på och inbilla mig att jag är som alla andra människor. Jag ska inte ägna mig åt de produkterna som jag triggas av. Jag ska äta för att ge näring till kroppen. Inte för att det ska ge liksom, knark till hjärnan. Så gjorde jag det. Jag tappade tråden. Vad vill jag säga med det? Jag skaffade mig en ätplan. Jo, resultat, ja. Jag skaffade mig en ätplan. Och jag investerade inte i utgången. Just det, det är det. Jag kan ha drömmar om hur min kropp ska vara. Alltså jag vill ju leva med en kropp som jag trivs i. Liksom. Jag vill ju leva i en kropp som inte håller på att äta ihjäl sig. Så när jag håller mig till min ätplan, det som hände var ju att jag rasade i vikt för första gången. Alltså utan att behöva kämpa och vara odräglig mot min man och allt det här. Inte sitta och svälta i soffan. Jo, jag följde min ätplan och sen bara löste sig vikten av sig självt. Jag gick ner 25 kilo och puff bara sa det. Jag förstod ingenting. Och precis så var det ju med allt det andra. När jag inte investerar i resultatet. Alltså när jag har ambitioner för andra människor. Andra människor ska minsann sköta sig så här och så här i min omgivning. Om jag, hur går det med det? Det skapar ju bara massa ilska, harm som vi kallar det. Eller rädsla. Precis sånt som bygger mitt svarta hål. Liksom, som gör att jag hoppar in i det här kretsloppet igen. I stegen får jag hjälp att inte ägna mig åt det. Liksom. När jag gör det som är kärleksfullt i mitt liv, då får jag leva i tillfrisknad. Och det handlar för mig väldigt mycket om just det här. Acceptera mig som jag är. Min kropp är perfekt som den är nu. Om jag håller mig till en kärleksfull och ärlig ätplan, ja, då är ju kroppen precis där den ska vara. Liksom. det här att jag ska liksom hetsa ner den till en vikt som jag har bestämt ett exakt datum, det kommer liksom inte leda till tillfrisknad för mig. Och detsamma gäller det här programmet i alla mina angelägenheter. Att när jag kan släppa taget om hur saker ska falla ut, till exempel det här med att få barn som var anledningen till att jag desperat sökte mig till OA. När jag var redo att säga att det är okej, Gud, när du bestämmer att det blir, eller om du bestämmer att det blir, då kommer jag vara otroligt tacksam. Och om det inte är så, då får jag hitta andra glädjeämnen eller ägna mig åt mina kompisars barn eller mina syskons barn eller vad det nu kan vara som nu är så viktigt. Men mitt liv, värdet av mitt liv, står inte och faller i om jag blir biologisk mamma eller inte. Och idag, jag tänkte kanske att så här, aha, jag ska inte ha ambitioner eller drömmar. Alltså, för då, du vet, då blir det inte jobbigt. Eller så här typ, jag får aldrig må dåligt. För då har jag gjort fel, hade jag också en inställning i början i programmet. Men det är inte sant. Alltså, jag kommer ju möta situationer som gör mig rädd. Jag kommer möta situationer som gör mig arg. Och idag så har jag hjälp av steg 10, 11, 12 att ta hand om det. Att jag behöver aldrig stå ensam när jag känner den här känslan av att nu är jag värdelös. Eller nu ska den här människan ska få så mycket stryk. Men jag kan liksom vända mig utåt, lämna över det och slippa gå runt och älta. När mitt ego försöker styra, ja, då vet jag att det är fara på, att jag behöver liksom logga in i gemenskapen som vi gör här idag, och det känns så himla magiskt. Och jag har drömmar idag. Jag har massa drömmar. Jag hade en dröm om att vi skulle ha ett episkt möte här idag, och det har vi. Men det är inte för att jag har bestämt att vi har det. Liksom. Det är ju för att vi gjorde ett försök och så blev det så här. Och jag är otroligt tacksam för det. Och jag hade ambitioner om att söka in till en utbildning. Och ni var med mig och hjälpte mig i övningsrummet. Och peppade mig när jag blev rädd för att det inte skulle gå vägen. Och det är så jävla fint att ni är det. Och imorgon ska jag på en jobbaudition. Och jag vet liksom att det spelar ingen roll hur det går. För jag kan ändå inte kontrollera det. Jag kan bara göra ett försök. Och sen kan jag lämna över resultatet till min högre kraft. Och så kan ni och vi ha det mysigt, det här enda livet som vi har. Liksom. Vi kan ha det fint på vägen dit. Och det som ska hända, det kommer hända. Och allting kommer bli bra. Och idag får jag vila i känslan av att jag är alltid älskad. Jag är alltid värdefull, även om jag tappar tråden på ett häftigt Zoom-möte med 50 deltagare. Det är liksom, det är fint. Och jag är så himla glad att vi är så många här idag. Och jag stannar där. Tack.